Dagens texter är ju lite spretiga kan man väl säga. Texten som vi hörde läsas i från Gamla testamentet är ju dramatisk, men väldigt intressant ändå. Sen som hemläxa så får ni läsa episteltexten ifrån andra Timoteusbrevet. Den ska jag få höra sen någon gång. Jag ska läsa evangelietexten då ifrån Markus evangeliets 10:e kapitel från vers 13. Folk kom till Jesus med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som det. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Amen. Det här temat är ju temat Guds barn, som det står i evangelieboken. Låter ju lite torftigt, men samtidigt så är det rätt så mångfacetterat. Jag har valt att dela in det i två viktiga delar, tycker jag. Dels som en allmän rubrik över oss som bekänner oss till att vara Guds barn. Alla, vi tänder barnljuset här, alla är vi Guds barn, så det ljuset är till för oss alla. Och det andra delen som kanske inte är så, eller som är självklar egentligen, det är att Guds barn är en alldeles specifik person. Marias son, Jesus Kristus. Vi vet ju att bland annat katolska kyrkan har en rätt så utarbetad Maria-kult, där Maria hyllas som Guds mor. Det har ju inte vi direkt, men vi vet att Jesus, han var Marias son. Hur det var med Josefs söner, det står inte så mycket om i Bibeln, men icke desto mindre så hade ju Jesus syskon också. Texterna då, den här gamla testamentliga texten om barnmorskorna är ju som sagt dramatisk. De var livräddare. Inte bara de hebreiska barnen räddades till liv, utan förmodligen med tanke på barnadödlighet och allt som var på den tiden, så räddade de säkert många fler barn, också egyptiska barn. Men den här texten ställer oss ändå inför en rätt så både intressant och allvarlig fråga utifrån vår situation idag. Och det säger ju oss att det som står i Bibeln, även om det är i Gamla testamentet i början, andra Mosebok är ju rätt så länge sedan, så äger den sin aktualitet också idag. Och speciellt den här texten, med, om vi tänker på den barnmorskan i Jönköping som blev av med sitt jobb därför att hon vägrade utföra abortassistans. Så visst är den aktuell också för oss idag, om vi tänker till lite grann. Och den situationen för den här barnmorskan i Jönköping ställer ju oss inför en rad andra knepiga situationer och frågeställningar. Vad ska vi göra med alla de politiska beslut som inte passar oss eller som vi inte ställer upp på därför att de strider mot vår övertygelse eller etiska ställningstaganden som vi gör, både som enskilda människor och som grupper av människor och som församling? Oavsett om det är som i den här gamla testamentliga texten att det är en diktator. Kungen av Egypten var ju knappast demokratiskt vald. Eller om det är beslut av en demokratisk församling som Sveriges riksdag. Vad gör vi med alla de här besluten som är tvivelaktiga och knepiga? Har vi det kuraget att protestera, att ta ställning när det kostar på lite grann? Episteltexten då, som vi inte har läst men som jag kanske ska läsa för tydlighetens skull. Andra Timoteusbrevet 3 från eller vers 14 och 15. Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått vishet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna. Det förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Jesus Kristus. Jag läser lite bluddrigt därför att jag har sån här läsglasögon. Eller jag har inte läsglasögonen med mig. Utan slipningen gör att jag inte ser så tydligt. Det är inte rätt predikstol. Den i Södertälje har rätt avstånd så det kan jag läsa bättre. Men den är inte här. Den här texten är också intressant. Nu, det som jag kommer att säga nu, så kanske någon tycker att ja, men han är en sån där datafientlig typ som inte tycker om det moderna samhället. Men det är jag inte. Det kan jag säga redan nu då. Den här texten vill ju peka på det som vi har lärt oss ända sedan barns ben. Och där vill jag ändå göra ha en viss distans till den moderna dataanvändandet. Jag brukar skoja med mina barnbarn nere i Tranås om att snart så får ni fyrkantiga ansikten och fyrkantiga ögon. För det enda ni gör är sitter och tittar på displayen i telefonen eller paddan. Och det påverkar ju oss människor på något sätt i alla fall. Men texten vill påminna oss om den viktiga grundläggande undervisningen som vi får med oss. I Dagens Nyheter idag på morgon så läste jag, eller såg egentligen bara rubriken på att man vill ha tillbaka kristendomsundervisningen i skolorna. Det var ju intressant. För den artikelförfattaren menade på att vi har tappat en generation av unga människor som inte är förankrade i det som ändå skulle kunna vara vårt gemensamma kulturarv. Det tål att tänkas på, tycker jag. Den muntliga, personligt förmedlade traditionen att med stolthet kanske, eller med i alla fall med glädje kunna säga, ja men det här lärdes mig min pappa, han gjorde si och så och då gör jag så. Eller det här är min mormors köttbullsrecept. Det håller ännu i alla fall. Det som vi har fått med oss, som vi har en relation till, det som på något sätt är personligt, som inte bara är den senaste modellen av Apples padda eller vad det nu kan vara, uppdaterad på lämpligt sätt. Lite opersonligt. Visst, där finns kunskapen. Man kan googla sig fram till korrekta svar i korsordet bland annat. Och så visst kan man använda datorerna nu också, ja. Men det är jag vill ändå påstå att vi behöver ha både och. Både den personligt förmedlade kunskapen som vi har fått av en gammal lärare, en söndagsskollärare, våra föräldrar, våra mormödrar och farmödrar. Framförallt deras kakrecept är ju inte så dumma. Evangelietexten då. Temat är ju Guds barn. Jesus han läxar upp lärjungarna och säger: den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer inte dit in. När jag kom så långt i min förberedelse så började jag fundera på: varför säger Jesus så här till sina lärjungar? Och jag tyckte jag kunde se åtminstone ett par olika scenarier eller anledningar till varför Jesus tar till den här lite bryska tillrättavisningen. Dels så hade ju fariseerna sin tolkning av tio Guds bud, av lagen. Det var viktigt för judarna, lagen och dess tolkningar. Det enkla, det okomplicerade, det var inte intressant om man nu vill raljera lite grann med judendomens företrädare. Man måste tolka lagen för att den ska kunna tillämpas. Men den spontana, det lilla barnets spontana äkthet och ärlighet, den ville Jesus lyfta fram som det viktiga. Den viktiga egenskapen i att höra till Guds folk, att vara Guds barn, att få tillträde till det rike som han ville peka på. Det rike som inte syns. Och när jag kom så här långt så då flippade jag ut i min förberedelse. För då blev allt det här som inte är synligt plötsligt så viktigt och betydelsefullt. För det är ju det som är barnens värld. Det är fantasierna. Man leker. Vi har en psalm i vår psalmbok som talar om hur barnen tänker och funderar. De spelar på en harpa med strängar av garn och det uppstår ljuv musik i deras fantasi. Vi som vuxna, vi hör ju inte det. Vi hör bara något konstigt luddigt ljud från garnsträngarna. Men för barnen så är det den levande och vackra musiken som de kan spela obehindrat i sin fantasi. Och det är lite grann av det som Jesus ser i barnens äkthet när han tar dem i sin famn och välsignar dem. Det som inte syns, det som vi inte med vår förståndiga hjärna riktigt räknar med. Och på den tiden fanns det ju inga barnkonventioner som lyfte fram barnens intresse i samhället och bland vuxna, utan barn var något, ja, de skulle finnas men inte höras och inte knappt synas, skulle man kunna tänka sig. Men barn var lite vid sidan om, inte så viktiga. Men Jesus lyfte fram dem just därför att de besjälar någonting av det som är viktigt, en egenskap i Guds förhållande för oss människor som vi inte får tappa bort. Äktheten och ärligheten. Det kan vi drömma om att ha kvar, men vi hoppar ju gärna över det som vuxna och förståndiga. Vi ska ju vara så himla förståndiga jämt. Men jag tror att i den strävan att vara duktig och förståndig så försvinner en del av Guds riket för oss. Och det är ju synd. Drömmen behöver näring och behöver kanske formuleras på något sätt. Drömmen om Guds rike, drömmen om att få höra till, att förvara nära. Edith Södergran har skrivit en dikt som tangerar de här tankarna i dikten Landet som icke är. Jag längtar till landet som icke är. Ty allting som är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är. Landet där all vår önskan blir underbart uppfylld. Landet där alla våra kedjor falla. Landet där vi svalkar vår sargade panna i månens dag. Mitt liv var en het villa. Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen vunnit. Vägen till landet som icke är. I landet som icke är, där går min älskade med gnistrande krona. Vem är min älskade? Natten är mörk och stjärnorna dallrar till svar. Vem är min älskade? Vad är hans namn? Himlarna välvar sig högre och högre och ett människobarn drunknar i ändlösa dimmor och vet inte ett svar. Men ett människobarn är ingenting annat än visshet. Och det sträcker ut sina armar högre än alla himlar och det kommer ett svar. Jag är den som du älskar och alltid ska älska. Skriver Edith Södergran. Och det kunde ju vara om himmelriket faktiskt. Om man låter den barnsliga fantasin sväva lite fritt. Detta att vara Guds barn är ju att ha tentaklerna in till detta som inte är. Detta som bara syns som vaga konturer runt om oss. Det rike som inte är av denna världen. Och då är det ju för oss människor att vara både och. Både Guds barn och pappas flicka och mammas pojk. Både det jordiska och det himmelska. Både det naiva och den förståndiga samtidigt. Göran Bergstrand som var direktör för Sankt Lukas stiftelsen för kunde ha varit på 80-talet någon gång. Han skriver i en av sina böcker om naiviteten. Från naivitet till naivitet heter den här boken. Att det finns bortanför den barnsliga naiviteten skulle man då kunna omformulera det. Så det finns en andra och en medveten naivitet. Och jag tror att det är det som Jesus vill peka på. En naivitet som lyfter fram det gudagivna, det gudomliga. Både i vår tillvaro och hos oss som människor. Detta att vara både och kan ju vara skrämmande för oss. Det är lättare att säga att det är antingen eller. Antingen är det ena eller den andra. Svart eller vitt. Men att vara både och, det är en rätt så stor utmaning för oss. Men jag tror att vi behöver anta den utmaningen idag. Och vara ett både och. Bejaka att vi är både och. Eller som jag lärde mig av min sjukhusprästkollega uppe i Skellefteå för länge sedan. En god EFS-predikant. Han kunde mycket om Luther. Han sa, vi människor, vi är simul justus et peccator. Det är ungefär det latinska nivå som jag kan. Både rättfärdiga och syndare. Både och. Att bejaka det i våra liv tror jag öppnar för den sannhet och ärlighet som barn kan besjälas av. Och det öppnar för en mångfald som säger att vi är alla olika. en mångfald som berikar istället för att skapa motpoler. Och den utmaningen tror jag vi behöver ta i vår tid speciellt. Att vara Guds barn, det är också att ta emot en gåva. Gåvan som Gud vill ge oss. Amen. Så tackar vi dig, himmelske far, för att vi får vara dina barn av nåd. Led oss allt djupare in i den gemenskapen och den relationen. Vi ber om det i Jesu namn.